Mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Välillä itsestänikin tuntuu, että kaikki vastustavat meitä.
Alla ei muutos.
Detta är ett nytt avsnitt av Svenska Yles politiska podd, politiken, med Marianne Sundholm, Freddy Wahlström och mig, Joakim Runt. Handlingar, inte bara ord.
Förlåt, va? Jag börjar gärna skratta. Det är jätteroligt namn, ja, på den här kampanjen.
Och det här är namnet alltså på regeringen Orpos kampanj mot rasism.
Ja, så det var det var. Jag trodde det var rubriken för podden.
Nej, det här är rubriken för rasismkampanjen som vi har fått ta del av den här veckan. En treårig kampanj som går på ungefär 6 miljoner e. Den här kampanjen är ju sprungen ur det att flera sannfinländska ministrar hade visat prov på klar rasism och regeringen håller på att måste göra någonting. I den här kampanjen så ska ju i princip alla andra än sannfinländarna vara med och försöka sluta vara rasistisk. Och sannfinländarna har ju gett väldigt liksom diffusa besked gällande vad de tycker om den här kampanjen. Vi ska gå lite in på det. Petteri Orpo gästa A-studio här i veckan och han fick frågan, hade han kollat med regeringskollegorna i förväg? Det vill säga kolla att är de med på den här kampanjen som regeringen ska lansera? Så här svarar han.
Kaikki ovat sitoutuneet siihen, että tämä ohjelma lähtee liikkeelle. Sen jälkeen jokaisella työpaikalla, työyhteisössä tehdä päätöksiä, että osallistutaanko jonkin käytännön lisätoimenpiteisiin itse. Mä iloitsen niiden isojen työnantajien puolesta, niiden, tai pienempien työnantajien puolesta, ja työyhteisöjen puolesta, järjestöjen puolesta, jotka ovat jo mukana tässä kampanjassa.
Alltså det som han säger är att alla är med på den här kampanjen lanseras. Mm. Men sen är det viktigt att andra arbetsplatser tar tag i den.
Och är det stora eller små arbetsplatser?
Jag var glad över att de stora arbetsplatserna, nej, utan de små arbetsplatserna är med.
Det som nu mest här är oklart är vem det är riktigt är som har ansvar för att ta ställning mot rasism. Ja. Och särskilt med tanke på hur det hela börjar. Jag förstår ingenting av den här veckan.
Var står sannfinländarna om ni försöker tolka deras budskap?
På sannfinländs partimöte, när ni möttes förra gången, så var ju budskapet lite så här, ska vi säga, lite så här ironiskt. Att det där, Purra sa ju ungefär så här att jag inte tror att det här vårt parti börjar gå med som hon, parti det här.
Nej, hon sa, och just med det där småleende som hon har när hon pratar om sina väljare. Men det här, när hon pratar med dubbla budskap där hon säger en sak åt sina väljare och hon säger en annan sak åt de andra som lyssnar. Hon sa att statsrådet har förbundit sig till det här, bekräftar hon. Men att hon nu ska få med hela partiet, alla sannfinländare i landet, att de skulle säga att den här kampanjen behövs är inte något som hon ser som sannolikt.
Liksom att, och när hon säger statsrådet, så då menar hon ministrarna. Är det så man ska förstå det som vanlig dödlig? Okej, så ministrarna kan tänkas vara med på det här?
Här finns nog uppenbart en ganska annan tolkning än vad de andra regeringspartierna har förstått. Jag menar, när man tittar på förra sommaren, så det här programmet om lika behandling, Så räddar ju hela regerings samarbete. Det var inte bara regeringsprogrammet, utan efter hela Junnila-skandalen och också skandalen kring vad Purra hade skrivit för rasistiska meningar på internet, visserligen för länge sedan, men ändå.
Men hon var ändå 30-årig tvåbarnsmamma när hon skrev.
Ja, så kom man överens om det här programmet för lika behandling, och en väldigt central del av det är ju den här kampanjen mot rasism. Alltså när man tittar på det här åtgärdsprogrammet överlag, så finns där inte hemskt många andra konkreta saker än uttryckligen det här programmet mot rasism, alltså den här kampanjen mot rasism. Och sen säger man att partiet inte sen heller är med.
Fast jag måste säga att jag tror på henne. Jag tror att hon har helt rätt. Inte tror jag heller att hela sannfinländska partiet med alla de här underföreningarna runt om i landet någonsin kommer att på riktigt binda sig till det här programmet.
Så är det. Det är ärligt. Det är ärligt. Men det där, jag kan inte förstå hur Petteri Orpo, han var så glad när han höll sin presskonferens om den här kampanjen.
Och så tog det inte många timmar innan han togs ner igen en gång på jorden.
Hur trodde han att det skulle sluta på något annat sätt? Hur trodde SFP att det skulle sluta på något annat sätt? Ännu, jag lyssnade på Politikaradio här på Yle som intervjuade Anders Adlercreutz, och Han sa att det här är regeringens kampanj mot rasism, så det är ju underligt om alla regeringspartier inte är med. Det här tror jag var just före.
Som partier, alltså inte bara som ministrar.
Det var liksom när det lite hade insinuerats att Sannfinländarna inte skulle gå med. Henrik Wikström sa att ministrar ska leda med gott exempel. Det var ju också en ganska central del av det här överenskommelsen förra sommaren. Mm. Att ministrarna ska klart ta avstånd från rasism. Det är inte att klart ta avstånd från rasism att man säger att man inte förväntar sig att sitt parti går med i en kampanj mot rasism. Mm.
För vem är den här rasismkampanjen? Alltså, finns det någon som har suttit som på nålar och väntat på den? Att när ska regeringen Orpo äntligen lansera en kampanj mot rasism? Eller är det här, gör de bara det här nu för sig själva?
Statsministern har suttit och väntat på något.
Har någon annan i landet gjort det?
När Orpo hade den här rundabordsdiskussionen med de här föreningarna och organisationerna för minoriteter.
Månader sedan?
Ja.
2 månader sedan? Mm. Mm.
Så då, alltså många har ju beskrivit det här arbete som viktigt och att det behövs på arbetsplatser och det behövs åtgärder mot rasism. Men sen har det funnits alla möjliga åsikter om den här själva kampanjen, att där är det ju lite lustigt att både Sannfinländarna och oppositionen låter likadana kring den, att den är bara inte säger de nu båda sidorna att den är tjafs, men båda säger ju att det är inte liksom nu. Den är inte viktig. Den
poserande, sa Jani Mäkelä från Sannfinländarna. Mm. Ja.
Men så brukar det bli, men så blir det. Alltså om det är myndighetskampanj för vad som helst för behjärtansvärt ämne, så brukar det bli ganska urvattnat. Det brukar bli ganska platityra i texter. Men det är liksom ändå intentionen där bakom som man ska väl tänka på.
Det är ofta så, tycker jag, när vi pratar om någonting i politiken så är det nästa vecka ännu mer aktuellt. Vi pratade förra veckan om att Samlingspartiet inte säger ifrån med hur Sannfinländarna pratar om invandringen och att de har det här starka budskapet att det är bara en ond sak och det inte finns något gott med det. Nu igen, alltså det är ännu mer aktuellt att Samlingspartiet inte säger ifrån. Alltså det är ju ett jättestort, ursäkta nu, långfinger mot själva statsministern, Petteri Orpo.
Ännu ett.
Att de inte, ännu ett.
Ännu ett. Alltså han
jag tycker
har,
det steg gått, värre det här på något sätt.
Men han har gått, alltså jag kommer inte ihåg mera hur många gånger som Petteri Orpo, åtminstone i mina ögon, har fått liksom ett tjuvnyp eller en våttrasa i ansiktet av just regeringskumpaner.
Ja. Jag reagerade på Hufvudstadsbladets sajt. Det var roligt. De hade flera artiklar lyft om den här kampanjen mot rasism. Både från pressisen och vad Sannfinländarna sa 2 timmar efter det. Och Susanna Ginman skrev en ledare där med rubriken Orpo har tappat greppet om regeringen. Där kan man hålla med. Sen längst ner så var det ett lyft som råkade komma direkt efter det med en artikel med rubriken Så vet du att det är dags att göra slut. 7 varningstecken.
Vink, vink. Tänk att den rubriken råkar taggas i samma sammanhang. Vad skulle tala för att Samlingspartiet skulle göra slut med Sannfinländarna? Alltså,
tänk om det är tvärtom. Tänk om det inte är så som Irman skriver att han Orpo håller på att tappa greppet. Utan tänk om det här är det sättet som Orpo håller greppet fast. Att liksom ge med sig, att vara ett liksom en böjlig, vad heter det, en böjlig figur som böjer sig. Ett cd-sax som böjer sig för vinden. Och liksom, men aldrig bryts.
Ja, men det är ju precis
alltså,
så.
Evigt tålamod. Och helt enkelt. Och överseende.
Sen kan vi se kanske bli så mycket liksom, konkret verkstad av det.
Men han är ju från början måste vara fredsmedlare här. Och sen fortfarande, det har vi talat om flera gånger, att det ligger i både SFPs och Sannfinländarnas intresse att få gräla om den här saken, att visa att de har olika åsikter om just det här, att det ena partiet är konservativt och det andra är liberalt.
Bra
och
point.
Deras väljare är väldigt mycket med på att de säger ifrån uttryckligen mot varandra. Och Samlingspartiets väljare, så vadå? De har ju fått precis vad de ville i Petteri Orpos val. Efter att
deras understöd har ju inte sjunkit överhuvudtaget.
Samlingspartiets stöd är fortfarande starkt.
Till Orpos, inte försvar, men alltså till Orpos liksom, en egenskap som han har som hjälper mycket i politiken, att han inte visar ut någon sån här stolthet som kan bli sårad. I så fall skulle han ha blivit liksom apoliterad redan innan valet. Alltså han fick ju sig då som partiordförande, som oppositionsledare också, av de egna också. Han liksom tar inte åt sig, han ger med sig, han är åtminstone inte utåt så, så
du menar att han går omkring och skäms lite hela tiden?
Ja, just det. Så att, då blir okay. Man en gås som vattnet rinner av på. Man inte, alla har vi en stolthet och vi hatar att de hamnar i en pinsam situation liksom, så att det syns utåt. Och, som politiker så...
Ja, han sa nu bara att inte var det nu målet från början att det var nu partierna som skulle förbinda sig. Mm. Så kunde man säga.
Han gav genast med sig och sen upprepar de, han in på den spåret.
Och så upprepar de ju allihopa att mejla en hyvä hallitusohjelma.
Och det ligger det kanske då i regeringen eller samlingspartiets intresse att Sannfinländarna och SFP käbblar om de här
de får släppa ut
mindre grejerna inom situationstecken. Så här.
Men tycker ändå det är konstigt hur oppositionens strålkastare nu också den här gången så starkt riktas mot just SFP, att det är SFP som ska säga ifrån, det är SFP som ska fälla den här regeringen. Samlingspartiet beskriver sig, många inom samlingspartier beskriver sig som starkt liberala, och så sitter de där och säger inte ifrån när regeringskampanjen inte går med i en kampanj mot rasism. Jag kan inte förstå hur statsministerpartiet inte säger starkare ifrån i den här frågan.
Hur är det med Kristdemokraterna som ju åtminstone tidigare har flaggat? Kristdemokraterna är det parti som sitter i regeringen. Men ja. De har ju tidigare flaggat för sådana här socialt ansvar. Och så. Har de sagt någonting om det här rasismprogrammet?
Nej.
Ingenting? Ingen har hört någonting? Det. Eller sett någonting? Nej, okej. Okay. Gott så.
Men det kan vara mitt eget fel att jag inte har hört eller sett.
Vi var inte på deras sommarmöte. Nej.
Det är helt sant. En annan grej som kanske inte alla riktigt har tagit till sitt hjärta heller är ju de här välfärdsområdena som på något vis hela tiden lite, eller inte så lite heller, utan kritiserar. Så den här veckan hade ju kommit mera kritik gällande välfärdsområdena. Från samlingspartistiskt håll.
Det kom ett ganska intressant utspel från Ville Valkonen, samlingspartistisk riksdagsledamot, som föreslog i en intervju för Yle, en ganska lång intervju, det var inte något sådär i misstag i riksdagens korridoren, man blev ryckt i ärmen och råkade säga...
Han hade suttit ner.
Det var en lång intervju och han sa att han betonade visserligen att det här inte är partiets officiella linje, men att, men att man borde nog lägga ner de här välfärdsområdenas fullmäktige.
Alltså,
och se till att det här välfärdsområdesvalet som ordnas i april, att det är det sista som ordnas. Här var ju det. Kritiken var inte nådig, kan man säga. Li Andersson och Aki Lindén, alltså vänstern och SDP var snabbt ute med att jag tror Aki Lindén sa att ja, demokrati har ju aldrig varit samlingspartiets starka sida.
Antti Lindman sa att vad säger ni, ska vi lägga ner kommunfullmäktige också?
Ja, men...
Men framförallt så var ju statsministern själv verkar åtminstone i A-studion nästa dag som om han inte hade hört talas om att det skulle bli så här uppslaget i varje fall, det här Ville Valkonens tänkande. Han var ganska irriterad, alltså han är ju bra på att...
Det ser man säger att han är irriterad, ja.
Han hörde på rösten hur spänd den var när han sa att det här är ju helt huvudlös idé.
Men Peter Jorpo hade ju, var det Ilta Sanomat som hade pratat med honom om välfärdsområdet, och han hade ju upprepat det här att Samlingspartiet tyckte ju och tycker, eller tyckte från början att vi skulle ha 5 välfärdsområden.
Kanske, alltså jag tänker nu på det här att välfärdsområdena är kroniskt liksom underbudgeterade, deras utgifter för stora, deras inkomster är för små. Kanske det skulle ha varit lättare om man från början skulle ha haft 5 områden, men nu verkar det som att om man nu skulle börja slå ihop så inte får man någon vinst eller någon ekonomisk fördel av det på länge. Alltså man nu börjar ändra om, inte vill ju heller Samlingspartiet nu ändra om i allting på nytt.
Nej, men det är nog... Alltså hur det varje vecka kommer. Det kommer så här försiktiga uttalanden om att någonting behöver göras, men det blir inte riktigt klart vad som behöver göras.
Valkonens uttalanden var inte så försiktigt. det var ganska försiktigt. Oroligt.
Men till exempel när Socialdemokraterna på sitt sommarmöte sa att det här är inte ett officiellt förslag, men det borde diskuteras om de borde ändå få rätt att beskatta.
De enskilda områden.
Ja. Och samma Kristdemokraternas sommarmöte nu så sa Sari Essayah att den här finansieringsmodellen behöver korrigeras. Vad det betyder blev liksom oklart.
Det där med beskattningsrätter, så det är ju Samlingspartiet kanske allra mest emot av alla. Mm. Lite underligt när man ändå tänker att i teorin åtminstone så ska det vara sund ekonomisk, marknadsekonomisk politik att den som använder pengarna också ansvarar för att hösta in dem, att inte pengarna kommer någon annanstans, att då kan man liksom justera med beskattningen.
Men det är väl det där ordet skatt där som är röda flaggan just det. I sig, det så, fem bokstäver som inte riktigt.
Sen kan det ju finnas andra, sen finns det ju andra problem också med det.
Men det här har fortsatt länge. Markus Lohi från Centern kommenterade här Ville Valkonens utspel med att kommer ni ihåg att Katainens kommunreform föll på att det inte ansågs finnas tillräckligt stor möjlighet för medborgarna att ha demokratiskt liksom inflytande.
Kan vi pausa där? Ingen kommer ihåg Jyrki Katainens kommunreform.
Kommer ihåg,
och gör man
kommer
det så mår man inte bra. Vad var det för någonting?
Kommer ihåg att den bytte namn till servicestrukturreformen inom social- och hälsovården?
Ah, jo, nej.
Det är många som har försökt fixa det här.
Och när var Katainens, vad skulle det ha varit då? 15 år sedan?
2011-2014.
Alltså nu har vi skällt så mycket på Valkonen att jag tänker säga en sak. Försvara honom.
Ja.
Jag tror att han nog var helt uppriktig och han har en viss point i det att de fullmäktigena inte har så mycket att säga till om eftersom man inte har den här beskattningsrätten. Man kan inte bestämma hur...
Men det vill han inte heller ha.
Nej, just det, då, det är ju, handlösning var ju då att slopa allting då istället för att ge dem mera vingar så att säga.
Han sa väl uttryckligen att de har liksom för lite svängrum och så är det ju.
Men när man gör ett sådant solutspel som då alltså Valkonen gjorde...
Så borde man inte göra det just inför ett partis riksdags sommargruppmöte där det är meningen då att man ska få komma med sådana genomtänkta utspel som partiledningen har godkänt.
Men jag menar, alltså, it kommer, det är ju sådär som spottet för i munnen bara, utan då måste det ju finnas en tanke där.
Jag menar, tänker jag nog...
Är han skickad att göra ett sådant här utspel?
Nej, det är ju sånt man alltid funderar på. Till exempel när ungdomsförbund eller kvinnoförbund också har åsikter om saker och ting och de har liksom lite friare händer att, och hur planerat är det att de ska säga och de ska ha utspel. Det vet man inte alltid. Nej.
Alltså det är nog genomtänkt, men det är väl han själv som har tänkt tillsammans med några andra.
Bra point.
Det var ju nog genomtänkt, alltså den intervjun var ju nog.
Ja. Men du läste på Orpos nästaställning i tv att Orpo, det kom som en överraskning åt honom.
Alltså. Han tänkte att Orpo kunde inte låta bli att säga att det här är det är inte bra, det är huvudlöst. Sen nästa dag så kom Mattias Marttinen som är riksdagsgruppens ordförande och han är samlingspartiets förhandlare. Det är han som sätts på alla förhandlings när det ska förhandlas om mellan regeringen för att han är en sån här lite så här fredsmäklar typ. Och han slätade ut det och sa att alla riksdagsledamöter har rätt att komma med egna idéer och om ni vill förändra någonting i samhället. Det var ju inte förstås så hemskt överraskande, det vet vi ju att alla riksdagsledamöter har att göra. Men det liksom då var det utslätat på det här sättet.
Mm.
Och om jag har förstått det rätt så alltså regeringen Orpo kommer inte att röra välfärdssystemet, alltså de här områdena och det här upplägget under den här perioden.
Nej, de har ju kommit överens om i regeringsförhandlingarna att de ska ha liksom arbetsro på det sättet ändå. Inte arbetsro på det sättet oppositionen menar att de inte skulle ha något sparkrav riktade mot sig, men nog att det inte ska ändras på den här modellen nu under den här regeringsperioden.
Apropå ekonomi så förstår jag, Freddy, att en bunt ungdomsorganisationer har kommit med lite nytänk gällande pensionspengarna som finns där någonstans.
Det kan man säga, det är inte alldeles litet tänkande som de har utfört. För att de tänkte så här att vi gör en indexfrysning, det vill säga vi höjer inte pensionerna, arbetspensionerna på var det nu fem år och istället tar vi de här pengarna och sätter dem i en fond som då ska samla pengar för kommande pensioner för då när de här ungdomarna själva blir pensionärer då ska de då antagligen då hjälpa till att betala deras pensioner. Okay. Och dessutom skulle man ta bort det här brutna indexet som alltså betyder hur höjs pensionerna. Man skulle se till att pensionerna bara höjs enligt kostnads, enligt inflationen, inte enligt löner. Vilket i praktiken skulle betyda ett ytterligare sänkning av dagens pensioner. Och det är inte helt små pengar utan det talar...
Vad blir det för summa då?
9 miljarder euro skulle kunna sättas in i den här fonden. Och det betyder väl...
Det är samma sparkrav som regeringen har haft.
Ja.
Det är ett sammanträffande.
Det var nog kanske det andra, det är kanske ett av de mera hårdare förslagen jag har hört hittills. Och kommer rätt ihåg så betyder det ett par hundralappar, uppemot ett par hundralappar i månaden som då inte ges till pensionärerna. Det som jag tyckte var lustigt i det här förslaget var att ungdomsorganisationerna försvarade det här förslaget med att en indexfrysning är inte en nedskärning. Det har jag hört förut, men då har det handlat om sådana som vill skärna ner till exempel i studieförmåner genom att indexfrysa. Då har de sagt att indexfrysning inte är nedskärning. Och då tycker jag att de här samma människorna sa att indexfrysning är absolut en nedskärning. Det är just precis vad det är. Men nu var då en indexfrysning inte en nedskärning. Så att det är lite konfus här.
Men ser du, det har gått lite tid så saker och ting har kanske ändrats.
Eller var det en medveten hälsning till höstens?
Var det en hejto?
Det var en hejto säkert.
Det var ju tal om att skära ner i pensionerna och sånt här också. Vad hände med den diskussionen?
Det hände väl så att det är pensionärerna blev fredare.
Det är bara pensionärer som går och röstar, ser du.
Ja,
det är
det
som
är problemet. Det rör
pensionärer är de enda som inte behövde skära ner.
Ja. Nej, just det. Saken är klar. Sen har vi haft en bunt olika politiska partimöten på högre och lägre nivå den här veckan. Vem alla är det som har träffats?
Kristdemokraterna, De gröna, Sannfinländarna och sen en nu Samlingspartiets riksdagsgrupp. De hade redan ministermöten.
Vad vet vi om de här mötena då?
De fortsätter med sina utspel. Tydligast var väl Sofia Virta som sa att målet för hösten är att fälla regeringen. Mm-hmm. Från De gröna alltså.
Okej.
Just det.
Sa hon hur?
Men misstråde vårt dum. Man kan ju försöka på att det har ju bara varit en 15 stycken hittills. Ja. Men kanske nästa lyckas. Det är 16 gilt.
Nej, hon skällde på att de är dåliga på att sköta social- och hälsovården och att nedskärningarna har varit för hårda. Sen hade Sannfinländarna sitt sommarmöte. De träffades också i Kouvola. Pratade förstås lite om nattjouren. Pratade också väldigt mycket om lakrits. Riikka Purra inledde sitt lakrits? Tal. Kouvola lakrits.
Det är väl en lakritsstad tydligen.
Hon hade fått 10 kilo lakrits när hon inledde sin karriär som partiledare. Och hon sa att hon är helt beroende av lakrits. Hon pratade jättelänge om lakrits.
Ja, lakrits är ju jättedåligt för blodtrycket.
Ja, men hon sa att hon har den stora turen att ha fötts med lågt blodtryck, så det gör inte så mycket.
Så hon måste pumpa upp
hon
det på artificiell väg.
Hon har inte så många andra laster i livet heller. Utan aha, bara okay. Det här
så lakrits är det hemliga vapnet.
Ja. Sen efter brandtalet om lakrits gick hon in på ett brandtal om hur, det gamla vanliga om hur alla attackerar Sannfinländarna, om hur de är de enda som tar ansvar och hur medierna aldrig medier att Sannfinländarna har rätt om saker och ting. Vi kan lyssna lite på hur hon lät, tycker jag.
Olemme olleet viimeisen vuoden vähän liian kilttejä. Meillä ei yksinkertaisesti ole mitään syytä painaa päätämme alas päinvastoin. Vastustajien härski sumutus ja vääristely voi olla kova äänistä ja kaiun voimasta se voi kuulua kaikkialla. Välillä itsestänikin tuntuu, että kaikki vastustavat meitä.
Alla är emot oss. Ingen tycker
vi har varit för snälla.
Vi kommer att tänka på en grej när vi hörde det här. Den passar ju här.
Ja.
Men alltså det är synd, det är väldigt synd om Sannfinländarna. De sitter i regering, de får besluta om saker och ting, men det fortsättningsvis är alla mot dem.
Det var synd för dem också när de var i oppositionen. Då var också alla emot dem,
har du hört? Ja. Och ingen tror på dem när de berättar sina teorier om befolkningsförändring till exempel. Det klagar hon också på. Och sen hade
hon återkom till det också nu,
fortsättningsvis. Också nu, ja, fortfarande. Okay. Sen hade hon nog en intressant retorik om de här nedskärningarna. Hon har varit inne på det här samma förut, att det där samhället har gett oss mer än vi förtjänar. Hon gick in på att staten har liksom, vad staten erbjuder har svält och vuxit liksom över alla gränser och att välfärden nu liksom använder skattebetalarnas pengar alldeles utan moral. Ansvarslöst. Att det här är liksom budskapet som man förankrar de här nedskärningarna med. Folk gnäller och skriker om liksom förmåner som de har uppnått men de aldrig borde ha fått i första taget.
Nej, just det. Haft det för bra. Hon beskrev det på något vis som att hon sitter på sitt rum, alltså finansministeriets kontor, och går igenom och ska skattebetalarna också betala det här?
Ska de betala för det här också?
Ja, precis. Ja.
Men Purra säger det här med vetskap om att Sannfinländarna håller på att skaka av sig en del av sina väljare som man det i förra riksdagsvalet. Gallupparna ger nu en 15%. Och det vet Purra och hon och partiledningen, jag vet inte hur stor krets, förbereder sig också för en framtid där Sannfinländarna har ett 10-15% parti.
Och de har kommunal- och välfärdsområdesval framför sig. Gud, vilket svårt ord att
säga. Ja. Men snart behöver du inte säga det där välfärdsvalet.
Nej, men det brukar inte gå så bra för dem i det valet. De liksom förberedde, jag menar, EU-valet var en enorm förlust. Alltså alla såg den stora chocken. Det var inte bara besvikelse utan faktiskt chock i Riikka Purras min när de där preliminära resultaten kom. Och nu har de ett val till som kommer snart där de kommer. Ja, så de brukar klara sig i riksdagsval och inte så mycket annat. Så att
Men tänk strategiskt. I opposition var Sannfinländarna ett parti som bara sa nej till allting. Inte kom med några lösningar. Det var bara nej det här. I regering måste man måste börja utkristallisera någon slags linje. Och det här är den linjen nu som Sannfinländarna, som i varje fall Purra håller på att föra in Sannfinländarna. Att man kan inte fortsätta vara ett så stort parti som man var. Ett lite allt för alla. Liksom, ett nej, lite nej-säga-parti när man har regerings...
Det är så
man
det brukar
säga. Hitta på att, vad man ska bli.
Ja, sett populistpartier i ansvarsposition. Så då krymper de ju.
Så då krymper de och kanske liksom faller ihop som förra Sannfinländarna, men Purra har bestämt att så ska inte ske med nya Sannfinländarna. Vi måste hitta den där linjen. Vi blir ett sånt här svart parti liksom till höger om Samlingspartiet.
Sannfinländarna Mark II. Och jag menar, i den politik som regeringen Orpo ibland kallar regeringen Purra har bedrivit, så är det är ju Sannfinländarnas väljare som har drabbats av det mest. Samlingspartiets väljare, not so much.
Ser vi nu i gallupparna, vi får ju se hur det går i val, sen i riksdagsval, men då, om man då har skakat av sig då en fjärdedel av väljarna, så kanske det är just de som har känt det här.
Vad är det då Riikka Purra kommer att rida på inför då kommunalvalet? Mera sånt här, alltså att det är synd om oss och att vi är utsatta, trots att de styr landet?
Att invandringen kostar och att vi måste ta ansvar för ekonomin. Genom att inte ta in invandrare, kanske.
Ja, just det, tänker så. Kanske någonting om invandring.
Helsingin Sanomat hade just en jätterolig rubrik. Det har varit så här Europaforum i Åbo, där det har diskuterats Europapolitik bland annat. Så Anna-Maja Henriksson, nyvald Europaparlamentariker, var också på plats och har fått frågan att hur är det att följa med veckans diskussion om rasism, och så har hon råkat kläcka: om kiva seurata sivusta.
Att följa med från sidan. De sitter ju nog med i regeringen, SFP.
Ja, men
Anna-Maja Henriksson är ännu en SFP-are.
Ja, hon är inte partiledare. Alltså, alla förstår ju att det är helt säkert så det känns. Det är ganska skönt att inte vara partiledare i den regeringen mer. Men inte kan man ju säga så.
Men kanske man inte ska säga
sådär.
Apropå Svenska Folkpartiet, så ska vi ta en liten sväng via Azerbaijan.
Oj då.
Ja, som i till exempel senast, jag menar, färska rapporter av Human Rights Watch, alltså torterar oliktänkare, fängslar journalister, fängslar miljöaktivister och så vidare och så vidare. De har alltså haft besök av Jan-Erik Enestam.
En annan tidigare partiordförande.
Ja, Kekko Enestam. Alltså det är Hufvudstadsbladet som skriver om detta i veckan. Vad gjorde Kekko Enestam i Azerbaijan, hör ni?
Han var på en resa tillsammans med några andra välkända, kanske inte mer så välkända politiker, men som till exempel Jaakko Laakso, som var en av de sista taistoittarna i riksdagen.
Har beskylts för samarbete med KGB och har portats av Europarådet för att vara lobbyist för Azerbaijan.
Ja, han har alltså lobbat för att Europarådet inte ska lägga så mycket fokus på alla brott mot mänskligheten som Azerbaijan gör.
Åt Enestam, så där som min dotters kompisar säger om en del killar, att red flag.
Ja.
Men varför var de i Azerbaijan?
Ja,
jag vet inte riktigt. Alltså, azerbaijanska källor säger själva att det var en delegation av finländska social and political figures, alltså personligheter inom social och... Hur ska man översätta det här?
Ja. Men det är ju kanske inte AJ. Alltså Jaakko Laakso och Jan-Erik Enestam, det är ju inte AJ. Det är inte Sanna Marin.
Berätta inte, de är så glada i den här artikeln jag läste.
Det är så det framställs där. Och lysande intervju av Maria Gestrin Hagner med Jan-Erik Enestam om det här, för hon frågar så här: ser du en risk för att din närvaro i landet kan utnyttjas av den azerbaijanska regimen? Och han säger att han är en för liten fiskal för att ha en större effekt på det. Men tittar man på rubrikerna så är det kanske det. Sen frågar hon att, skulle du beteckna Azerbaijan som en diktatur? Och så svarar han att, Det är klart att det inte är en sån demokrati som vi i Finland tycker att demokratier ska vara. Men jag har studerat landet alldeles för dåligt för att kraftigt våga ta ställning till om det är en ren och skär diktatur.
Mm. Han sa ju också att en av våra uppgifter var att se hur det står till i landet. Mm. Men man kan ju läsa ganska mycket nu om hur det står till i Azerbaijan. Putin var där senast i början av augusti och hälsa på.
Jan-Erik Enstam och Markku Kangaspuro från Alexanders institutet och det här Jaakko Laakso och de andra var med. De fördömde den armeniska brutala vandaliseringen av saker i Azerbaijan i sådana städer som av någon anledning inte just nu finns mera armenier i. Sen fick de veta att Armeniens president Ilham Aliyev och den modiga azerbaijanska armén tackas av folket och gästerna, det vill säga Enstam ett kompani, lämnar det här tillfället med en bra känsla, good impression.
Okej. Okay. En ny tolkning av det här högt i tak, är inte?
Jag måste citera ännu Torsten Fagerholm på HBL som påminde om det träffande begreppet kaviardiplomati. Som utsågs till ett av årets nyord 2023 av språktidningen och hänvisar då till att man genom mjuka medel, alltså smörig medel, då skriver Torsten, rent får sin image på världsscenen. Och det är ju exakt en sån resa. Här finns säkert också i bakgrunden det att det här landet ordnar nästa klimatmöte och är intresserat av att få rubriker kring sin clean tech och så vidare. Jag menar, klart det ordnas lobbningsresor om grön omställning dit just nu.
Men vi måste sen nästa klimatmöte fråga de politiker från Finland som åker dit att det där milla mjälellä.
Absolut.
Säga, som man säger
det här, ja.
Absolut. Fortsätt att höra av er till oss. Det går väldigt utmärkt via vår e-post politiken@yle.fi.
Jag ska genast skicka arg kritik.
Och så ska man ju göra andra grejer också, Marianne, då man är inne på arenan.
Man ska favoritmarkera oss om man får aviseringar om nya avsnitt. Och så ställer vi varje gång en fråga som du får delta i och diskutera politik.